I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/achieve today.
Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com.
My business used to be weighed down by the complexities of in-person payments. Then, Tap to Pay on iPhone and Stripe came along and changed everything. With Tap to Pay on iPhone and Stripe, I streamlined my payment process effortlessly. Now I can accept in-person, contactless payments right from my iPhone. No extra hardware required. What's truly remarkable is how I can cater to all of my customers' payment preferences. Whether they're using cards, Apple Pay, or other digital wallets, Tap to Pay on iPhone and Stripe ensure a smooth checkout experience every time. And it's not just me. Stripe helps businesses of all sizes, from local markets to global retailers, scale quickly and stay agile. To learn how Tap to Pay on iPhone and Stripe can help grow your revenue and reach, visit stripe.com/tapiphone.
Veckans sponsor är Telia. Hos Telia samlar man mobil, bredband, IT-support, mobilväxel, allt som gör företagande enkelt. Och det är just det, att samla allt på ett ställe, att ha någon att vända sig till när det inte fungerar, det är Telia. Ett exempel på vad som inte är Telia, det är ju som när jag lyckas boka förmötet för en poddinspelning med Finansinspektionen till efter själva inspelningstillfället. Eller när jag härom året fick för mig att jag skulle börja springa, så jag är liksom ute och springer och taggad, träffar en kompis som säger så här, du Jan, på måndag ska jag springa ett lopp. Och jag känner så här, ja men det låter inspirerande, så jag käkar pasta, jag byter om, tar mig ner till Malmö stadion för att göra en efteranmälan, står där i kön och sen så när jag liksom anmäler mig så tittar de på mig och säger så här, du Jan, vårhuset är bara till för kvinnor. Och det var det var typiska situation som inte är Telia. Oavsett, ett stort tack till Telia som sponsrar, gör Rika Tillsammans möjligt, men framförallt tack till dig som lyssnar, följer och hänger med oss varje vecka.
Välkommen till Rika Tillsammans, detta är dagens avsnitt.
Myten om superinvesteraren.
Idag kommer vi prata om lite så här, den här bilden som ofta spelas upp i media eller i forum eller på nätet kring att det finns superinvesterare och titta, detta är fonderna de ägde eller fonderna du skulle ha ägt. Och vi kommer att titta på 3-4 misstag som ofta görs kring det, och att se att vissa historier inom finans är lika gamla som gatan, och att hur man kan liksom förhålla sig till det här.
Varmt välkommen till Rika Tillsammans-podden som handlar om allt som är roligt med privatekonomi och livet. Varje vecka delar vi med oss av vår livsresa, våra erfarenheter, framgångar och misstag så att du ska kunna göra din ekonomi, ditt sparande och ditt liv lite rikare. Vi som driver denna podden heter Caroline och Jan Bolmesson.
Varmt välkommen till dagens avsnitt som är 319. Och idag så tänkte jag att det skulle handla om lite så här, myten om superinvesterarna eller myten om superinvesteringarna. Mm. Och detta kan bli ett avsnitt i två delar, jag vet inte. Detta var ju lite frustration. Jag brukar ju försöka undvika att följa med i media, framförallt finansmedia. Men liksom denna sommaren har det ibland varit svårt.
Varför har det varit svårt då?
Nej, men för det första så är det ändå så här, jag känner ändå så att jag behöver hänga med lite, men det har ju varit mycket så här, du vet, experterna, 10 aktier att köpa i frossan, stora utdelningar, eller kurskrasch efter rapportfiaskot eller sommarbörsens vinnare och förlorare, och här är aktierna som har lockat. Och detta är alltså de här rubrikerna.
Ja, men till och med jag som inte är så jätteintresserad av ekonomi,
ja,
känner så att jag vill klicka på det.
Ja, 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 men, mm, ja, men precis. Och detta är faktiskt bara en samling från typ, ja, men 2 dagars mail som kommer. Och sen så har det varit lite sådana här också. Ja, men index, farlig jätte på marknaden, och det är över nu.
De trash-talkade index. Alltså.
Ja, 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 gud. Ja, vi har en lång tråd på forumet som heter, så det var framförallt Christer Gardell som var ute i media. Men där var en bank som tog priset, som var så här, ja, men alltså detta är ju så fel, så att jag kände mig liksom tvungen att kommentera.
Mm-hmm.
Och jag tänker att du ska få läsa det de skrev, så ska vi prata.
Ja, här har du en slide som heter utskick från en bank i somras.
Ja.
Och de skriver så här då.
Ja.
De som har lyckats bäst på börsen just nu kallar vi för superinvesterare. Det är alltså de som har lyckats överprestera börsen det senaste året och fått hög avkastning till relativt låg risk. Det senaste året, 31 maj 2022 till 29 maj 2023, har superinvesteraren haft en medianavkastning på 17%. Om man jämför det med den breda Stockholmsbörsen som under året avkastar 3,6% och världsindex som ligger på plus minus noll det senaste året, så blir det tydligt att våra bästa kunder har slagit börsen med hästlängder.
Ja, och detta var så, när jag läste detta så var jag så här bara, va? Vänta här nu, så var det så här liksom börsindex eller så här globalt världsindex noll. Mm. Så var det så här, vänta här nu, detta stämmer. Antingen så är jag ute och reser eller så är de ute och reser. Och sen så visade de liksom en fin graf där de hade liksom typ ett rakt streck på nollan på liksom världsindex, och deras investerare då hade ju gått plus 17%.
Mm.
Grejen är så att min vänliga tolkning är att någon hade otur när de tänkte. För att när jag gick in på då liksom och kollade Länsförsäkringar Global Index, alltså den här fonden som jag brukar prata om i normala fall, så hade den under den här perioden gått 15,7% plus.
Ja.
Så att liksom verkligheten, liksom så här, när man läste om det så blev man ju så verkligen imponerad. Så här, shit, där finns tydligen superinvesterare där ute som har gjort plus 17% mot index. Men när jag kollar på det så visade det sig att om deras bästa kunder fick 17% och index gjorde 15,7, så slog man inte index med 17% utan man slog index med 1,5%.
Ja.
Och detta är sånt här som jag kan bli så frustrerad kring. Att liksom så här, det är så lätt att skapa en sån artikel och den har egentligen ingen koppling till verkligheten. Men är man inte liksom om sig och kring sig och du vet så här, har den här känslan kring att det skaver, så kommer man ju inte upptäcka det här.
Och nej, och det kan man ju inte heller lasta folk för som bara liksom vill...
Nej.
Snabbt kolla av liksom,
ja, kolla.
Sitt nyhetsbrev från, ja, den här,
ja,
banken.
Ja, men precis.
Men jag blev så nyfiken på vilket världsindex de menar då.
Ja, för det står inte heller. Och det är väl liksom en av de grejerna som vi kommer in på.
Där, så det går inte att alltså tracea tillbaka?
Jo, det går säkert om man tar fram en lista och räknar baklänges. Mm. Liksom. Mm. Men jag tror det var Thomas MH i forumet som skrev så här, men alltså det är ju som att jämföra äpplen och blåvalar att i det här fallet. Och detta är liksom, jag tänker några misstag som man ofta gör. Och här kommer vi så här, vad är egentligen den bästa lösningen på det här? Är det då att som jag behöver, vänta va, detta ska och sen börja leta index? Nej, det bästa är ju naturligtvis inte prenumerera på de här nyhetsbreven överhuvudtaget. Då slipper man detta. Och detta är ju det som jag menar med ibland. Att den som är passiv, lat, ointresserad, oinloggad, oengagerad, det är den som kommer få bäst. För då kan man liksom skita i att lägga energi av sitt liv.
Ja.
Eller lägga tid av sitt liv.
Jag får ju inte de mejlen.
Ja, precis. Men så här, jag menar så här, liksom lycklig. Du kan ju vara så lyckligt ovetande om sånt här. Men jag tror att missen som har gjorts här är att man har inte tagit hänsyn till valutaskillnader.
Nej.
Så man har förmodligen då jämfört ett index liksom i svenska kronor kanske mot ett USD-index, eftersom världsindex ofta är i dollar. Och det säger sig självt att om liksom, som nu kronan har försvagats jättemycket, så kommer ju det ha liksom påverkan, så att ett världsindex i svenska kronor kommer skilja sig ganska mycket mot samma index fast i amerikanska dollar. Så att det, och, det, och detta är så här, då måste man liksom börja skrapa, man måste förstå detta, man måste börja skrapa på ytan. En annan sån här grej är ju att titta på, men det här indexet som man jämför med, har det inkluderat utdelningar eller inte? Alltså för att man kan ha det så kallade liksom bara prisindex. Alltså där man bara tittar på vad kursen är och sen, och sen tar man inte hänsyn om bolagen i indexet har delat ut pengar eller inte. Och sen det andra som man också många gånger missar i de här jämförelserna, och jag har också missat detta tidigare, så att jag försöker, det är därför jag inte ens försöker hänga ut vilken bank det är. Men att det finns liksom avgifter och friktion. Alltså det är ju transaktionskostnader till exempel, och sen är det ju liksom förvaltningsavgifter. Så att det är väldigt ofta väldigt svårt att få avkastningen som är index, utan det blir alltid index minus avgifter eller index minus friktion.
Mm. Mm.
Och det är därför som jag tycker att det är egentligen mycket mer rättvist att jämföra med en specifik fond. Så att därför jämförde jag nu inte när jag gjorde jämförelsen liksom så här, men vänta, världsindex. Ja, men då använder jag en fond som till exempel Länsförsäkringar Global som proxy. Inte liksom, och här är också viktigt, när vi pratar nu i dagens avsnitt, det är inte en rekommendation av Länsförsäkringar Global, utan det är bara liksom en illustration, för att där, liksom, där kommer allt det där med historisk avkastning, inte en garanti för framtida avkastning, och man kan förlora delar eller hela sitt kapital, så man får läsa mer om det där med risk. Men det är ju mycket schysstare, tycker jag, att jämföra med en specifik fond som jag de facto skulle kunna lägga pengarna i. Samma sak när jag jämför med Stockholmsbörsen, då jämför jag gärna med de fond som till exempel SEB Sverige indexnära eller plus alla bolag Sverige. Mm. För det är de facto en fond som jag kan få. Det är, har jag lagt pengarna i den, eller har jag haft pengarna från första, eller från då, vad var det, 31 maj 2022 till 29 maj 2023, så är det de facto 15,7% jag har fått. Det är, för det är ju liksom efteravgift och allt det.
Mm.
Och sen finns det ytterligare massa saker man kan göra missar kring index, till exempel så här viktningar, att ibland så ser jag ju själv också göra det ibland när jag ska förenkla, att ja, men Stockholms, där finns ju olika index, men till exempel så här att ja, men, ett index innehåller Sveriges 30 mest likvida bolag, alltså de som handlas mest, och så vill man gärna sätta det så här, ja men du vet, då köper man 30 av Sveriges 1000 börsnoterade bolag. Ja, fast alla de 1000 bolagen har ju inte samma vikt i indexet. Nej. Utan till exempel Atlas Copco har ju ofta liksom en ganska hög vikt i det här Sverige-indexet. Eller vissa säger så här, men köper jag en fond som till exempel Spiltan Aktiefond Global, Spiltan Aktiefond Investmentbolag, ja, men då har du 3 bolag som står för 50% av innehållet i den fonden, eller i liksom det här 6RX FIF-indexet.
Mm.
Så att det är liksom så här, jag brukar alltid ta så här jämförelser med en nypa salt, för att det går alltid liksom att fuska lite med där och
jag
visa.
Jag känner ju alltid när du tar fram sånt här att jag vill lägga mig ner på golvet lite i fusterställning och bli så här, varför gör de så?
Ja.
Varför? Alltså det är också så att det finns en yrkesstolthet, tycker jag, liksom när man skitsamma.
Ja. Nej, men så här, storyn är ju mycket bättre att säga att våra superinvesterare slår börsen med 17% än att de säger att de slår, att våra bästa sparare slår börsen med 1,5%.
Ja,
liksom,
det är så bara att jag kommer från forskarvärlden och där hade de liksom sett dig på en gång och bara spikat upp dig på väggen. Alltså seriöst, John, det är så jävla viktigt att ha på fötterna när man hävdar någonting på universitetet.
Ja.
Så har jag tagit med mig det in i den verkliga världen. Det är inte samma krav.
Ja,
ja. Okej. Okay.
Nej, men precis. Så att det var, men det är fler som noterade. Det kom ju direkt upp en tråd i forumet som jag inte minns vem som startade. Men det var så här, finn fem fel. Och sen i parentes, det är inte ens svårt. liksom kring den här artikeln. Men, men jag tyckte ändå var illustrativt. Nu fick vi ett avsnitt av det också, så att man får väl vara tacksam.
Jo, men det satte ju igång några tankar hos dig, sa du.
Ja, men det är för att...
När de pratar om den här superinvesteraren.
Ja, men för jag blev så trött på att det blev så här, att det framställs som att det finns några superinvesterare ute. Och det är väl liksom, eller att det finns superinvesteringar där ute. Och vi kommer till det, liksom jag ska ta några misstag först, men jag kan börja känna mig lite gubbig och sen blir jag liksom lite också, ja men, för att ibland så blir vissa som då har lyssnat på oss länge eller så blir så här, blir man orolig bara liksom, ja men du vet, vi har lyssnat på Riket Tillsammans och så har vi köpt den här indexfonden och det är kanske inte så som forskningen säger. Och så blir man orolig, för man läser det och så vet man inte vad man ska liksom titta efter. Medan precis som du säger, som min forskare, jag tittade på det och var bara så här, va? Det stämmer inte överens med min bild. Men då är det också så här, ja, men jag har gjort detta snart i, alltså jag inser det så här, om 3 år har vi gjort detta i 30 år.
Ja.
Och då har man lite en annan känsla. Men vi kommer till det. Jag vill inte bli gubbig än i avsnittet.
Du är inte så gubbig än.
Nej, exakt.
Bara för att man kräver lite... Vad kallar man det?
Nej.
Någon slags... Ja. Whatever.
Men,
inte ens ord för det.
Ja. Och sen det andra som är egentligen än värre är ju så här att man... För jag tänker ju alltid... Det är ju vad man säger implicit. Alltså vad är det jag säger utan att säga det? Eller vad är det jag säger mellan raderna? Eller vad är det jag... Ja, liksom, vilket antagande är det som jag har gjort som jag upplever är sant? Och jag upplever alltid att det är antagandena. Det är inte det som man inte vet som ofta ställer till det. Utan det som ofta ställer till det i livet, det är det man tror är sant. Men som sen visar sig att det inte är det.
Yeah.
Alltså det man, ja, men detta är en basplatta. Och så bygger jag huset på och sen inser man så här, fan, den var ju inte trygg eller säker.
Nej, det kan kännas jättejobbigt.
Ja. Och ett sånt här implicit fokus som jag upplever typ, ja, men nästan alla gör de första 10 åren av sin investeringskarriär. Så detta för dig som lyssnar är ju så här, men här får du en genväg. Don't do this, liksom. Och det är att det är sånt fokus på resultatet. Där man implicit säger att det som liksom bäst avkastning har varit bäst placering och den som har valt bäst placering har varit bäst investerare. Men grejen är, och som jag återigen tjatar om här, det gäller inte i en aktivitet som baserar sig delvis eller till stora delar på slump.
Mm.
Liksom. Och börsen är... liksom till stor del baserad på slump och där finns liksom, jag tänker inte gå in på det i dagens avsnitt, men där finns liksom så här, A Random Walk Down Wall Street av Burton Malkiel, som är en hel bok på det här, och där finns böcker av Nassim Taleb som heter Fooled by Randomness, så att det är inget som jag har liksom dratt till med bara så här, ja men nu drar vi till det i dagens avsnitt, utan det finns ganska mycket, vi har förtråd om det på forumen också, men min poäng blir därmed att eftersom det är liksom delvis slumpmässigt. Och så kan man, och detta är en sån här regel man kan ta med sig om man vill, är att du kan vinna vilken diskussion om investeringar med vilken ståndpunkt som helst under villkoret att du får välja tidsperiod.
Mm.
Så att så länge du får välja tidsperioden så kan du visa precis vad som helst med i princip vilken investering som helst. Och ta vilken ståndpunkt och säga detta var den bästa investeringen eller titta detta slog index eller detta underpresterade mot index eller detta var liksom en stor liksom rörelse. Och här upplever jag att det blir sånt här liksom fokus på resultat och det blir fokus på en viss tidsperiod. Så att man måste ta alltid där när det kommer så här, detta gick x procent i den tidsperioden. Man behöver alltid ta det med en nypa salt. Och jag tänkte att jag skulle använda ett par bilder från Ben Carlson som driver bloggen A Worth of Common Sense. Och det är inte så viktigt vad de här graferna visar, för den visar 4 stycken aktier. Den visar Apple, den visar Facebook eller Meta, Nvidia etc. Och tittar man då på de här, hur de här aktierna har gått i år, alltså 2023, som 1 januari 2023 till nu typ mitten av augusti 2023, ja, men då kan man ju må lite dåligt. Alltså jag tror Nvidia är upp 220% och Meta är upp 173% och jag tror Apple är 50% upp.
Varför kan man må lite dåligt?
Ja, men så här, för man tänker så här, ja, ja, men här sitter jag i min indexfond som har gjort plus 10% och så kunde jag ju liksom ägt Nvidia som plus 200.
Alltså jag mår inte dåligt, jag tänker ju att jag har Apple i min... Absolut. I min indexfond. Det, och jag är ju ointresserad av att äga enskilda aktier.
Jo, men exakt. Men det blir ju liksom så här att i denna tidsperioden, som ändå är en rimlig tidsperiod att säga sedan början av året, det är så här, det tilltalar oss.
Absolut.
Precis som jag har en kompis, Jonathan, som gillar, brukar skicka så här sms så här, men vi tar möte 9.47 eller så här 9.21. Och jag var så här bara, va? Och sen tänkte jag på det, så han sa, han har ju rätt. Det är ju liksom, det är ingen skillnad på tidpunkten 9.21 eller 9.47 eller 9.30 eller 10.00. Det är ju bara att vi människor gillar runda tal.
Mm.
Eller liksom så här. Mm. Och så blir det ju liksom. Och då tittar man på den här tidsperioden. Men då kan jag direkt ta en annan tidsperiod och så säga så här, men hur gick det för de här företagen under 2022? Alltså 1 januari till 31 december 2022. Ja, men då ser vi att samma bolag var så här minus 24, minus 50, minus 57, minus 64.
Ja.
Liksom.
Hur ska det gå för dem?
Ja, men precis. Och då är det så här, ja men detta är liksom så, det går från bolaget du skulle ha ägt i år till bolaget för året, till bolaget du skulle ha undvikit. Exakt samma bolag.
Mm.
Och dessutom slår vi ihop tidsperioderna. Att jag tittar från 1 januari 2022 till augusti 2028. Ja, då är det ganska beskedligt. Då ligger de flesta på plus minus noll. En ligger på plus 11, som är väl hyfsat någonstans nära index. Och sen har vi liksom en outlier, så den där Nvidia som var på 227%, egentligen bara ligger plus 50.
Mm.
Så återigen, det enda vi har gjort här nu är ju hoppat lite i tidsperioderna. Och då ska vi inte ens komma in på att egentligen så är ju detta också helt meningslös information. Det är också en sån grej som jag stör mig, att vi fortfarande klickar på artiklar som är detta, fonderna du skulle ha ägt. Alltså det är ju bakåtblickande information. Vad har jag för glädje av den informationen? Särskilt när det återigen finns massa forskning som säger så här, historisk avkastning är inte en garanti för framtida avkastning. Tvärtom så säger, liksom visar flera studier, till exempel från Morningstar, att de fonderna som har gått bra, eller aktierna som har gått bra, tenderar att underprestera framgent, eftersom de har ju fått ut liksom den avkastningen. Så att jag tror att ja, men det är så här, misstag att lyssna på de här liksom artiklarna, läsa dem och gå på myten, eller så, som jag säger liksom så här, med du kan vinna vilken diskussion som helst om du bara får bestämma tidsperioden, och vi kan prata här att aktierna varit skitdåliga, eller vi kan prata om att de är skitbra. Och sen det andra, tredje misstaget också i den här konversationen liksom, som när de plockar fram de här superinvesterarna, det är ju att tidsperioden är ju alldeles för kort. Att den viktiga frågan, påstår jag, när det gäller just tidsperioder och spar och sånt, det blir så här, men vad är målet med ditt sparande? Vad är sparhorisonten i ditt sparande? Och jag märker också att även på forumet gör sig rätt ofta fel, att man tittar till exempel på en räntefond som har 10-årig löptid. Så denna, liksom så folk som köper den här räntefonden har sagt så här, men detta är en spekulation vad vi tror att räntan kommer vara i genomsnitt av de kommande 10 åren. Och sen får en fråga så här, men varför ska jag liksom köpa denna räntefonden när jag kan lägga in pengarna på ett sparkonto och få 3% på 12 månader? Och så är jag så här, ja, för att du jämför återigen äpplen och blåvalar. Du jämför vad räntan förväntas vara på 12 månader med vad räntan förväntas vara på 10 år. Och då är det klart att liksom räntan på 10 år håller mycket mer osäkerhet. Alltså kommer den vara lägre än räntan på 12 månader där den är ganska... liksom, man kan förutsäga den med ganska hög sannolikhet.
Mm.
Så att jag tänker lite så här, som när man lyssnar på de här mejlen liksom från banken, så blir jag så här, ja men tävlar du i 12 månaders perioder? Och det är okej för dig att liksom vinna matchen stort i en period och sen straffa ut det i en annan period, ja men fine, följ den här korta hetsen. Då kan man ju läsa de här tidningarna och man kan liksom följa Finans Twitter eller Finans Insta eller så här.
Men det är ju inte det handlar om, Jan. Det är ju en story där du får lov att veta så, genvägen till att bli en framgång. Att bli a hero, liksom, en hjälte.
Ja, exakt.
Det är ju det som är manipulationen i den där... Jag dröjer mig kvar i det för jag känner mig så otroligt manipulerad.
Okay. Kan man säga någonting mer
om det? Jo, men för att man pratar om superinvesterare.
Ja.
Och så tänker man, om jag bara också börjar hålla på här
ja.
I denna banken så kanske jag också kan få bli framgångsrik. Ja, och du vet, det är kanske inte ens ett område du vill bli framgångsrik ifrån början, men du pushas dit för att det är ju liksom, du kan ju bli det.
Ja, ja.
Om du bara gör så här eller köper lite aktier i den här banken.
Ja, och vet vad, de gav ju förslag på de 10 aktierna som de här superinvesterarna hade och de 10 fonderna som de här superinvesterarna hade.
Det är bara en manipulation.
Ja.
Och du kanske inte ens ville bli en superinvesterare från början innan du läste nyhetsbrevet.
Ja. Ja, ja, precis. Men det är ju implicit, återigen implicit sagt. Har du inte ambitionen att bli en superinvesterare, titta de här är det, så är du dum i huvudet.
Ja,
ja.
Exakt.
Ja.
Och jag tycker du är så gullig, Jan, för du sitter här och du är inte särskilt arg och sånt där. Men du kanske var det innan i natt när du tog fram detta. Men jag blev ju svinförbannad
ja.
Över manipulationen.
Ja. Ja, nej, jag vet inte. Alltså till mig tittade på listan med investeringar så var jag så här bara, jag orkar inte.
Ja. Men jag liksom... tycker du det är jätteintressant det du säger om de här olika sätten som man kan ta fram en sån här story på. Att man själv bestämmer tidsperiod, man jämför på ett sätt som kanske är helt orättvist.
Du kan jämföra återigen, du kan liksom så här, du kan välja så här, du kan skapa vilken story som helst i vilken tidsperiod som helst med vilken och visa precis vad som helst. Och jag kan ju tycka det är mer intressant att liksom bryta ner de här grejerna. Man jämför med fel index, man jämför i fel tidsperiod, man jämför liksom investera och det blir ju väldigt slump, det blir ju väldigt beroende av slumpen. Men, och det är därför jag vill komma tillbaka till det här med att tidsperioden betyder ingen, liksom, eller ett år betyder
det är för
ingen,
kort tid, ja.
Det är för kort tid, det betyder ingenting. För att, alltså, om jag ska dra det till en metafor, alltså att jämföra, och om man sparar långsiktigt, alltså det vill säga jag sparar till min pension, jag sparar för ekonomisk trygghet, jag sparar till mina barn, jag sparar för att bli för FIRE eller liksom att ha fler valmöjligheter eller min ekonomiska trygghet, så blir det för mig att jämföra på 12 månader, eller folk jämför, vissa jämför ännu kortare, att jämföra på 12 månader, det är som att jämföra eller få en kommentator berätta så här, hur gick det de senaste 100 meterna i ett maratonlopp? Och det fattar alla att liksom hur det går på 100 meter i ett maratonlopp är ganska ointressant. Där är liksom 420 100-meterslopp i ett maraton.
Mm.
Där är sjukt många små perioder i ett långsiktigt sparande. Och det är det jag tycker att man ska zooma ut. Men liksom det blir ju skittråkiga grafer och det blir en skittråkig story. Liksom. Och här har jag liksom, och detta är en sån här bild som jag lägger upp här nu. Så du som lyssnar på detta kan ju bara ladda ner bildspelet eller trycka på länken till avsnitt så kommer jag lägga den här bilden. För vad jag har visat här är att jag har tagit från 1981, alltså när jag föddes, för att få en rimlig storlek på bilden, fram till 2023. Och så har jag plottat hur har börsen gått de enskilda åren. Alltså har den gått så här, 1999 gick börsen upp plus typ 70%, sen gick den ner minus 22% förra året etc. Och det blir ju staplar som är liksom hugget som stucket. De går upp och de går ner och de går olika högt och de går olika lågt. Men det intressanta var så här, jag är 42 år gammal, så om vi tar till exempel min pension, så är det så här, jag har 25 år kvar. Så jag tog de här staplarna och så gjorde jag om detta till 25 års rullande avkastning. Så jag tittade, okej, vad är den genomsnittliga årsavkastningen på 25 år? Eller till och med man skulle kunna ta 10 år. Så kan du ju beskriva så här, hur ser, och så har jag lagt upp det som en linje ovanpå det här grafen med alla de här enskilda åren. Så du kan ju berätta för den som bara lyssnar hur det ser ut.
Det är ganska så, det är nästan rakt streck, ja. Nästan.
Ja, det är ett rakt streck vid 8%.
Ja.
Så att liksom, och vi kan läsa liksom vad Ben Carson, för det var jag snutt idén från honom, som man ska ära den som äras bör. Och Ben Carson, han är också så här blogggrann, han driver den här Wealth of Common Sense, en amerikansk rådgivare. Men du kan ju läsa vad han skriver.
Mm. Avkastningen på ett års sikt kan ge en känsla av glädje eller ge jättejobbiga känslor. Men påverkan på ditt långsiktiga resultat kommer att vara högst marginell, given att du inte spränger din portfölj.
Ja, detta kan vi göra ett sidospår. Vi har inte ens gått in på det, men detta är ju, alltså så här, och detta är något sånt antagande som jag glömmer bort ibland. Att vissa människor tar en sån risk att deras portfölj exploderar. Och då menar jag inte exploderar den positiva bemärkelsen att den går jättemycket upp. Jag menar att de spränger sin portfölj, att de har inga pengar kvar. Alltså Nej. Att man blir av med alla pengarna för att man har investerat i något som gick ner med 90% eller med 70%. Och plötsligt så har man liksom inget kapital. Man kan inte spela spelet längre.
Nej.
Och detta är också viktigt, för vi kommer återkomma till detta i slutet av avsnittet. Att tricket, eller ett av tricken är hela tiden att aldrig någonsin ta en sådan ekonomisk risk att man inte kan hämta sig från den, eller att man inte får sitta vid bordet.
Ja.
Liksom.
Det kommer finnas bra år och dåliga år. Ibland fungerar allt, ibland fungerar inget. Andra gånger kommer det vara stor spridning i resultat och avkastning beroende på tillgångsklass, stilen,
strategin eller geografi.
Ja, jag bara tänkt så, stilen.
Ja, men investeringsstilen. Ja. Alltså så här, stora bolag eller små bolag, tillväxtbolag eller värdebolag.
Beroende på tillgångsklass, stilen, strategi eller geografi. Mm. Det kommer alltid att finnas något att oroa sig för oavsett vad marknaderna gör. Förra året var det lätt att oroa sig för att marknaden skulle falla ännu mer. I år är oron att vi har stigit för snabbt och är redo för en tillbakagång. Det ligger i människans natur att uppmärksamma kortsiktiga resultat. Men framgång i investeringar uppnås bara när du inser att det är den långa horisonten som spelar roll. Det är de tålmodiga spararna som vinner över tid.
Ja, jag tycker det är ganska fint skrivet. Liksom. För att han sammanfattar ju detta, och det är det jag menar med den här bilden med staplarna. Att det spelar inte så stor roll hur det går det enskilda året, utan det som spelar roll är det här långsiktiga resultatet. Och det är detta som jag menar, detta vinner man liksom inte så mycket klick på. Så här, senaste årets utveckling spelar ingen roll. Liksom, håll fast vid din strategi, köp indexfonder, sitt still i båten. Liksom. Och det märker man ju. Alltså där upplever jag ibland att jag gör det svårt för mig, att jag inte skriver klickrubriker eller sånt. Om jag skulle titta på så här, vad hade gett oss liksom mest pengar på bekostnad av publiken. Liksom.
Nej, men om du hade velat göra en story av detta så hade det ju gått. Det är bara det att man måste visa upp helt andra familjer liksom, och helt andra investerare.
Ja.
Och helt andra.
Jo, men det kommer ändå aldrig locka. Jo, men det kommer
nej,
aldrig
det kommer locka, inte locka alla.
Nej, men det kommer inte locka lika mycket som det andra. Det är ju så här, kolla hur många tidningar som har startat som har försökt vara seriösa. Och ändå är det Aftonbladet och Expressen som är störst.
Liksom. Ja, vi kanske gillar skräp.
Ja, men vi vill ha den här snabba. Det är som man skriver där, människan är gjord för att uppmärksamma liksom det kortsiktiga resultatet.
Mm.
Alltså så här, det är i alla områden, i träning. Alltså så här, jag fattar så här, folk inom träning och hälsa, det är samma frustration där. Så här, tre snabba tips. Och jag är så här, tre snabba tips har väl aldrig någonsin funkat. Liksom. I det. Och det är väl här som jag känner, som jag sa i början av avsnittet, att jag känner att jag börjar bli lite gubbig, att liksom så här, det som går upp kommer ner. Och vad, du bara skrattar åt mig.
Ja, nej. Jag lyssnar.
Jo, nej, men att vi har, jag startade en tråd i forumet som heter så här: missade du tåget för 3, 5 eller 10 år sedan? Ingen fara, kolla här. Och vad jag visar i den här tråden på forumet, det finns en länk i beskrivningen, är ju många av de här investeringarna som var så väldigt poppis för ett par år sedan. Ja, men hur har det gått för dem? Jag tänker vi ska ta några exempel. Och nu kan vän av ordning säga så här, nu vinner du argument på tidsperiod. Liksom. Och jag är så här, ja, jag inser det. Men min poäng är kanske inte så mycket just det här enskilda exemplet. Utan jag är så här, skit i de enskilda exemplen. För jag har liksom inte tid här att prata liksom 100 exempel. Det är därför vi har en tråd på forumet där jag liksom uppdaterar. Mm. Men gör så här, liksom så här, kolla, bara för skojs skull. Gå in på Finansinsta eller Finanstwitter eller i Dagens Industri eller Aktiespararna eller vilka media du nu än följer. Gör några skärmdumpar, liksom så här, vad skriver de om idag? Och sen kom tillbaka till detta om 5 år eller om 10 år. Och så titta hur mycket av detta slog in. Och det är ju det som vi också kommer in på, jag tror, i nästa avsnitt. Är ju att för den som är, alltså som skickar ut det här nyhetsbrevet om superinvesterarna, eller för den som är Gardell som vi pratade om i media, som liksom bajsar lite på indexfonder, vilket är mycket ironi eftersom jag vet att han förr har varit delägare i Lysa, så att det är jättekonstigt. Men grejen är att göra ett uttalande i media eller göra ett sånt här, det ger dig uppmärksamhet, det ger dig gratis reklam här och nu. Och nedsidan för dig att göra det är ganska liten, eftersom det är ingen som kommer komma ihåg detta mejlet om 10 år eller om 5 år. Förstår du att det är liksom, det är den där snabbmaten och så äter vi den och sen förtränger vi den.
Ja, och sen går vi vidare och sen i livet.
Ja, och du blir inte hållen till ansvar för det. Så därför fattar jag så här, vill man ha uppmärksamhet, ja men det är bara att köra på liksom i media. Och sen en annan sån här grej också som jag tycker då, när du gör den här jämförelsen, jag kommer göra den i några. Avanza har en funktion där man kan gå in och kolla i alla fall på enskilda aktier, hur många ägare har den här aktien och när köpte de? Alltså Aha. Hur många ägare fanns det vid olika datum? Och sen naturligtvis så plottar de inte det i samma graf som utvecklingen, men man kan sätta dem bredvid varandra och så kan man se så här, när köpte folk? Och vad var kursen då? Och jag tycker att det är liksom en fascinerande övning att göra, för att detta är en insikt som kan liksom spara en tusentals kronor, eller liksom man kan undvika misstag.
Hur ser de graferna ut då när man lägger dem ovanpå
varandra? Ja, men låt oss titta.
Ja.
Så vi kan ta ett exempel här nu. Nu tar jag det som är mest i media just nu i Sverige, liksom hösten augusti 2023. Och det är då SBB, eller Samhällsbyggnadsbolaget. Och de har ju haft en fantastisk resa under en period. Uppemot 200 000 småsparare köpte bara på den här banken. Och då ska man ju komma ihåg att i Sverige så kan man tycka 200 000, det är inte så mycket. Ja. Men
det är ju rätt mycket. Är det inte det? Med tanke på hur få egentligen som sparar och investerar i Sverige.
Exakt, det var precis dit jag var på väg. I Sverige så är det ungefär mellan 10-20% av befolkningen som äger aktier. Så det är mellan 1-2 miljoner människor som äger aktier. Och av de här 1-2 miljoner aktier så hade mer än 10% av dem köpte. Liksom. Och då kan man ju liksom kolla hur det har gått. Och tittar man mot index, så återigen du som bara lyssnar, du kan föreställa dig ett index är ganska rakt streck. Och sen har du haft den här aktien som har gått liksom så här, ja men 2-3 under en period, 2-3 gånger bättre än index. Och då är det inte så svårt när det pågår att ställa sig frågan så här, men är du dum i huvudet som äger index? Du kunde ju ägt det här och haft 3 gånger pengarna, alltså 300% avkastning istället för 8% avkastning.
Jag vet. Men jag tycker bara det känns jobbigt med såna här som går upp och ner.
Ja, ja. Men liksom kolla på det. Och det intressanta blir det, eller om jag tar här Sinch som var poppis för några år sedan. Samma sak, alltså index syns knappt för det är en rak linje och jättehög uppgång på den. Men om man tittar när folk köpte in sig, så har jag kollat så här, när hade de hälften av ägarna? Ja. Så att jag kollade, innan de började gå upp där i 2019, då hade de 4 000 ägare. Sen gick de upp och så tittade jag så här, när hade de liksom hälften, alltså av, på max hade de 100 000 ägare. När kom liksom hälften in?
Ja.
Ja, då kom alltså hälften in efter att toppen hade passerat. Så hälften av ägarna i Sinch kom in efter att toppen hade passerat och var med på nedgången. Liksom. På det här.
Ja, de fick vara med på nedgången, ja.
Ja. Och,
what a ride.
Ja, men och det är ju detta som jag menar. Så att det blir till och med så här också när man pratar med, men titta, detta har gått upp. Så bör man ju dessutom ta hänsyn till, okej, när köpte folk det? För du kan vara back i en investering som har gått jättemycket upp.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
A lot can happen in 3 years, like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. UnitedHealthcare Tri-Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly 3 years in some states. Learn more at uh1.com.
Och detta är ju det som också är så här ganska komplext resonemang. Men de flesta har sämre avkastning än investeringen de investerar i. Och det är också en sån grej, hur kan man ha sämre avkastning än investeringen man investerar i? Jo, för att man tajmade fel. Alltså det hade vi, och detta är också så här, varför jag känner mig gubbig. Liksom här visar jag det med SBB och visar det med Sinch, som är ganska nära i tid. Man kan visa det med ARK, den här fonden med Katie Woods, som var jättepoppis för några
Hennes
år sedan.
Hennes nyhetsbrev får jag,
ja.
Men och, jag läser aldrig det.
Nej, och det är samma sak där. Att jag tror att det var någon tidning, New York Times, eller någon som visade att ja, men majoriteten av investerarna i hennes fond ligger back. Och så tänker man så här, ja men detta var en ny företeelse. Då är det så här, Peter Lynch, tror det var så här 1976 till 1989 eller något sånt. Alltså typ på 70-80-talet. Jag kan ha fel, jag har fel på årtalen. Men i alla fall, han hade en fond som hette Magellan. Under 13 år.
Yeah.
Under de här 13 åren, den här fonden gjorde i genomsnitt 28% om året. Det vill säga att satte du in typ 100 000 så hade du över, tror jag, 1,3 miljoner. Alltså det var så här bizarrt mycket pengar på ett par år. Men Fidelity räknade fram att den genomsnittliga spararen i Magellan förlorade pengar. Återigen av exakt samma anledning, för man köpte vid... Liksom när köper man de här grejerna? Jo, när man får de här jävla nyhetsbreven, förlåt att jag svär. Och då köper man dem redan när toppen har passerats. Så att man, du kommer ju alltid, när det kommer i media så är det för sent.
Ja.
Och då är du ofta med här som de delägare, majoriteten eller mer än hälften av delägarna i SBB eller mer än hälften delägarna i Sinch eller de här är ju med bara på nedgången. Och det är det jag menar med gubbighet, att detta är ju en story som är gammal som gatan. Alltså det har ju varit så här sedan 70-80-talet. Yeah. Och det kommer vara så här, om vi gör ett avsnitt om 10 år, så kommer jag kunna ta nya exempel från om 10 år, där exakt samma sak har hänt.
Mm.
Och det är där jag menar, så att till dig som lyssnar eller så här, ja men inse att detta är så som människor fungerar. Och du behöver inte vara med i detta spelet.
Nej.
Och liksom behöver du bevis för att liksom så här, nu, de här alla är ju tillbaka där index är bättre. Så om du bara har suttit från liksom innan det steg till efter det har fallit, så är du har sluppit hela den här uppgången och fallet och fått en bättre avkastning med din indexfond. Och detta gäller liksom i princip allt som har gått upp jättemycket, så här. Länsförsäkringar, fastighetsfond.
Mm.
Och varit så här, Jan, du är dum i huvudet. Så här, varför rekommenderar du inte länsförsäkringar, fastighetsfond? Den har gått upp 600, när den var på toppen, så har den gått 600% upp mot index 200% i samma period här, som jag tror var 10 år. Så hur kan du liksom, varför rekommendera? Och det var under flera år Alltså från typ 2014 fram till 2023 så gick Länsförsäkringar Fastighetsfond mycket bättre än med index. Och då var jag så här, nej, det är liksom så här, det tenderar, det som går upp tenderar att komma ner tillbaka till index. De flesta slår inte index över tid. Och liksom mycket riktigt nu 2023 när fastighetsbranschen i Sverige har liksom fallit på grund av höga räntor, så är indexfonden bättre.
Ja.
Eller bättre, det är bättre liksom att ha haft en högre avkastning. Och då faller vi till och med in i det här, bättre för att den hade bättre avkastning. Men jag påstår att den var bättre för att du hade mer riskspridning. Du hade riskspridning i hela världen, du hade riskspridning i valutor. Du hade mindre volatilitet. Alltså du hade, så att det är liksom inte en tillfällighet att vi kommer tillbaka till index. Och då kan vän av ordning säga så här, ja, men om du hade sålt på toppen... Absolut, och det är säkert folk som ibland lyckas sälja på toppen. Ja, då är det en bättre investering att köpa Länsförsäkringar. Men när jag kollar på antalet ägare så är det så här, det förändras sällan särskilt mycket från toppen till kraschen. Det är ungefär lika många ägare i SBB liksom när de var som mest som de är nu efter massa procents nedgång. Det är ungefär lika många...
Jag är ju med på Teslas nedgång nu.
Ja.
Så att jag är också där och håller på.
Ja. Mm. Och det är samma sak, vi kan gå in på TIN Ny Teknik, som om man tar sen de startade, eller Swedbank Robur, de senaste 10 åren eller de senaste 5 åren. Så att jag upplever väldigt sällan ett behov att man måste agera på de här grejerna, att man måste vara med på, detta är det bästa i år, för att sannolikheten skulle jag säga är större att vi kommer hamna tillbaka till index förr eller senare. Liksom,
det är intressant det du säger om gubbighet.
Ja.
För att anledningen till att jag till exempel har Arks nyhetsbrev som jag då inte ens öppnar för att jag pallar inte det.
Ja.
Jag signade ju upp på det för att jag skulle liksom hålla mig ajour. Jag tycker att de hade olika analysgrupper så där de höll på med olika sådana här nya teknologier och sånt. Du vet hur jag älskar sånt.
Ja.
Du vet, framtiden är ljus och sånt där. Men...
De har fantastisk
story. Jo, men då är det antitesen till att vara gubbig eller gummig liksom. För att då håller jag mig liksom en jour och jag är med. Syftet. Förstår du vad jag menar?
Ja, men återigen. Alltså så här. Om vi tar Ark. Fantastisk story. Fantastisk story. Så här, vi håller koll på de 5 disruptiva teknologierna som kommer att förändra mänskligheten för alltid.
Exakt.
Det vill säga, det är AI, det är robotics, det är liksom custom läkemedel.
Läkemedel.
Och det är ny energi.
Mm.
Och du vet, och det är ju det som är i ropet, vet, det ger massor av marknadsföring. Plus att hon är kvinna. Också en mansdominerad, du vet så här, det var så mycket som var bra. Och jag ska vara så här, jag ska inte vara någon jävla asshole här att förlåta, så det är så mycket svordomar idag, men det är för att jag blev så engagerad i frågan. Jag har ju också så här, i Patreon hade vi en föreläsning, vi lyssnade med Katie Woods, och jag blev också wooed av henne. Det enda jag, tack och lov, gick det ju inte att sätta pengar i hennes fond när den var som mest poppis. Och där kan man väl också så här skratta lite eller gråta lite att ja, men då har vi en storbank som tog in Katie Woods fond till Sverige. När då? Jo, men efter att hela uppgången och nedgången har skett.
Mm.
Och hon kämpar och försöker fortfarande för att det kommer gå bra. Och hon har ju hamnat liksom också så här spektakulärt fel med Nvidia till exempel. Så det visar ju så här att det går inte... Det går inte långsiktigt förutse marknaden. Det kan
nej,
ha
nej,
tur
kortsiktigt. Men vad jag försökte peka på var det här behovet av att känna att man hänger med. Liksom.
Ja, men det är skillnad på att hänga med och behöva lägga pengar på det.
Ja,
det är det jag
steget
menar.
Mellan är inte långt, jag tror jag inte.
Nej.
Nej. Och då är du ju med på riktigt ju.
Ja, jag fattar det. Och det är därför jag brukar ibland då säga så här, men låt oss ha en lekhink. Så du kan få göra de här spekulativa
grejerna. Eller så hittar jag något annat område där jag får hänga med eller känna att jag inte håller på att bli gammal eller whatever.
Ja,
liksom.
Absolut.
Kanske inte bara med mina pengar.
Nej, och vi gillar de här storiesarna. Alltså, vi hade ju detta, vi har inte pratat om det på det, men vi hade ju det här med LK99. Där har vi en supraledare i rumstemperatur. Och liksom hela liksom nördinternet var ju superengagerat i det där ett par dagar. Och sen var det andra gubbiga forskare som var så här, nej, vi pallar inte med den här hypen. Det kommer en sån här artikel om året. Det kommer sannolikt inte vara någonting. Och alla bara så, ja men det är nya tider nu, och kolla videon och kolla den här ryssen som har gjort
det. Och jag kan säga så att jag går på det varenda gång, det är nya upptäckter nu. Också för att jag gillar den typen av stories.
Ja visst, och det kom en artikel i Nature typ i förrgår där de hade löst det så här, nej det var inte supraledare, det var ferromagnetiskt, och så förklarade de att det var fel. Och då var forskarna alltså så här, jag som kan känna igen mig, jag var så här, det dröp nästan i bakgrunden på Nature att liksom säga att vad var det vi sa? Liksom.
Ja, men då ska vi lägga till att Nature, som är världens mest prestigefulla tidskrift för vetenskap, de hade varit de första att publicera.
Ja.
Första att publicera om det hade varit en superledare.
Ja. Ja, så att,
det kan de kan absolut ha åsikter om att det inte var en sån, men nu var det inte det som var ämnet idag.
Nej. Så att jag vill på intet sätt säga att jag är bättre eller har varit bättre, utan jag har också gjort de här, och det är därför jag liksom kan idag hålla mig undan Sinch och SBB och alla de här, för att jag känner igen det från 99 då det hette Ericsson, eller Anatu, eller Flyme, eller Northland Resources, eller Icon Media Lab, eller Framfab. Ja. Och jag har varit där och härjat i alla de här och förlorat pengar.
Mm.
Så att det är kanske så att man måste göra den här resan för att liksom i SBB.
För att kunna känna igen när det kommer tillbaka.
Ja, och det kommer liksom bli så här även i framtiden. Och sen ett av de liksom, sen misstag också vi ska ta så här sista, är ju att det man ofta glömmer är ju där survivorship bias. Att det här som vi har, att väldigt förenklat så kan man säga så här, men titta, jag är superinvesterare, det är enkelt, alla kan göra det. Och sen så glömmer man bort, men där är 99,9% som inte lyckades, som försökte göra samma sak. Och bara för att du lyckades och du var den där 0,1%, så betyder inte det att alla kan göra det. Det kan betyda att du faktiskt bara hade tur.
Mm.
Och vill man ta den lite mer seriösa approachen, så finns det ju till exempel där från andra världskriget, då man liksom formaliserade det där med survivorship bias, där man tittade på bombplanen som kom tillbaka från räderna, och sen prickade man in var de var skadade liksom någonstans. Ja, men de var så här på ytterdelarna av vingen, eller i liksom mitten av flygplanskroppen, eller på stjärtfenorna. Och så tänkte man så här, ja men vi behöver förstärka där, för att det är där de blir skjutna. Men grejen är att det är ett misstag att tänka så, eftersom detta är ändå faktiskt planen som kom tillbaka.
Ja, som inte de här hade blivit fatalt skjutna.
Ja, så att det är ju mycket smartare om du ska liksom förstärka det här flygplanet, så behöver du inte förstärka där hålen var på flygplanen som kom tillbaka. Du behöver nog förstärka de vita områdena där det liksom inte kom tillbaka något flygplan med träff. För det är förmodligen där de har blivit träffade. Och det har blivit så fatalt att de inte har kunnat komma tillbaka. Så att lägga liksom fokus. Och många av dem du hör om, det är Cornucopia, en bloggare, han brukar alltid prata så här, tysta vittnenas kyrkogård. Du hör ju inte om alla de här som förlorat pengar i SBB. Utan du hör ju liksom om den där ena personen som i så fall kom ur det.
Ja, precis.
Eller den där superinvesteraren som var superinvesterare i denna korta perioden. Och det är också en sån här grej som jag stört mig på. Liksom en annan bank hade då en sån här socialt sparande där man kunde titta så här, detta är de bästa investerarna, detta är det de ägt. Och jag följde det ett tag och sen så började jag göra skärmdumpar och så var jag så här, men kommer den här personen som är i topplistan nu vara på topplistan om 3 månader eller 6 månader eller 12 månader? Och vid ett tillfälle så trodde jag att jag skulle bli utslängd från banken, för jag drog ner alla deras där 25 000 investerare och vilket resultat de hade, för att jag skulle göra detta automatiskt. Och då insåg jag så här, det var de som var topp 10 under en period var ju inte ens i närheten av topp 10 andra perioder. Så att återigen survivorship bias, och återigen, jag lyssnar mycket hellre på en person som har varit med länge Jag kan faktiskt, vi kan ta ett citat. Detta är så här, nu kan jag...
Vad är det?
Ja, men detta kan vara ett sånt citat som är lite så här bara macho-manligt. Jag vet att du är lite allergisk för sådana här macho-citat. Men du kan,
men vi kan köra. Du kan köra detta.
Detta kommer inte från investeringar. Detta kommer från från kampsport eller från militär.
Ja, naturligtvis.
Ja, så här, body, pardon, naturligtvis. Ja, så här, välkommen till mitt liv med Caroline.
Ja, jag tar det om gymmet sen, John.
Vad?
Ja. Jo, men när jag berättade för dig att jag hade varit på gymmet och så var det några sådana gymnasiekillar som stod och höll på. Och så sa de så, ja, jag läste David Goggins bok Hela flygresan. Och jag råkar känna till David Goggins då, som är någon gammal militär sån här specialstyrka. Ja, och som är känd för att han ger aldrig upp.
Ja.
Så tänk, så är det liksom det som är så manlighetens manlighet liksom för ungdomar.
Ja.
Det är såna här ultra manliga killar som aldrig ger upp.
Jag går upp 4 på morgonen, lyfter skrot och vältränade och liksom så här. Det är lite coolt som han Goggen springer 24 timmars lopp, han bryter foten, sen silvertejpar han foten och springer
och
färdigt loppet.
Han, ja.
Ja, men det är så här för man.
Jo,
för
men
det
jag
är
har
inspirerande.
Också, men grejen är den att jag vill inte skratta åt sånt.
Ja.
Verkligen inte.
Ja.
För att det är ändå sånt som påverkar människor.
Ja, det är också en bra story.
Det är också en bra story.
Och det är också en story med så här survivorship bias.
Mm.
För du hör inte alla av dem som bröt foten och avslutade loppet.
Nej.
Eller ur de här ultraloppen. Eller, jag vet ju till och med inom maraton. Så har man ju så här att man behöver plocka ut folk om de inte uppfyller vissa tidskrav. Och där finns ju vissa sådana här, det läste ju Stockholm Marathon, att de har tydligen så här väktare som plockar ut folk, för att ibland kan folk bli aggressiva.
Ja, man blir aggressiv när man har vätskebrist.
Ja.
Så när man börjar bli arg och störa sig på de andra, då kan man växa. Det är bara ett tecken på vätskebrist. I've been there.
Ja. Men varför hör vi då talas om David Goggins? Jo, för att snubben silvertejpar sin fot och springer i alla fall.
Mm.
Eller liksom han gör detta oavsett väder. Eller vi har, ja men, Jocko Willing som också är en sån här, som har ett Instagram eller förra året.
Ja, han har det fortfarande, jag var där häromdagen.
Ja, och det enda han lägger upp är en bild på sin klocka när han går upp 04.30 och går till gymmet. Liksom. Ja. Ja, så det är inspirerande. Ta nu citatet här.
Nu tar vi
här.
Det manliga citatet
Brody
här.
Brody Sanders.
Ja. Akta dig för en gammal man inom ett yrke där män vanligtvis dör unga. Gamla krigare blev inte gamla av en slump. De blir gamla genom att vara visa, ha rätt kunskap och vara tuffa. Underskatta aldrig en gammal man som har växt upp i ett tufft yrke eller en hård miljö. Dessa män har varit med om mycket. De har gjort saker och upplevt saker som du troligtvis aldrig ens har tänkt på.
Ja, sen fortsätter det, men detta var den bra delen. Och detta tänker jag på här i detta fallet, att... Så här,
I survivorship bias.
Ja, men att ha hellre respekt av en person som har gjort samma sak i 10 år, som har då pratat om indexfonder i 10 år, eller som har pratat om sin strategi eller gjort det här i 10, som har varit över de här olika långa tidsperioderna. För de är ganska liksom sällsynta. Och sen titta dessutom på vad säger de? För där har vi exempel Warren Buffett, återigen så extraordinär att nästan alla känner till honom. Men även kolla på hans avkastning de senaste 10 åren har inte slagit index. Och han är ju rak med att säga det.
Mm.
Liksom han säger så här, när det är mitt tips, det jag rekommenderar till alla är köp en billig långsiktig indexfond. Så att, och det kommer lite mer, vi ska citera Buffett i nästa avsnitt. Så att vara så här, ha hellre respekt för de som har gjort detta i 10, som kan visa 10 års historik. För de har förmodligen varit med om uppgång och nedgång, de har varit med om saker du inte ens har tänkt på.
Men jag tänker att han, nu höll jag på att säga Jonas Gardell, men det var Christer, det inte,
Gardell.
Christer Gardell,
ja.
Han har ju ändå varit med länge.
Ja.
Men han kanske...
Och han är duktig inom det han gör.
Ja.
Sen fattar jag, vi behöver inte gå in på hans artikel, men...
bara ett exempel liksom.
Ja, men precis. Mm. Där behöver man ju också kolla på den här Kuibon. Vad tjänar han på det här? Vad är hans... Ja, men du vet, det var länge sedan han var i media. Hur får man media? Ja, men kritisera någonting som de flesta gör. eller liksom kritisera indexfonder. Och indexfonder är också enkelt att kritisera för att indexfonder är en stor massa. Och där är inte liksom någon som kommer så att tutududu och rida ut indexfondernas försvar. För att vi får av oss som har någon uppsida på att ta en fight med Gardell.
Jo, men jag tycker det är svårt ändå det där med att veta vem man ska lyssna på. Om Christer Gardell har varit med länge.
Ja.
Det har han ju.
Ja, visst.
Och så tycker han inte om indexfonder. Så tänker man så, men här har vi ju en vis man ju.
Ja,
eller är du med?
Jo, precis.
Men vad är det jag då ska titta efter när jag vet att denna personen har nog varit med om lite olika saker?
Jo, men precis. Och då börjar man ju kolla på resultat. Och kolla vad är incitamenten. Och ett av de första incitamenten är ju så här, vem tjänar på det? Yeah. Det kommer man ju redan på under rummartiden. Liksom så här, vem gagnas av det här? Jo, men så här, vad tjänar Gardell pengar på? Ja, man tjänar pengar på att förvalta andras pengar. Och förmodligen institutioners pengar och stora investerares pengar. Och det har varit mycket, så är det en trend som har varit supertydlig de senaste 10 åren. Det är att massor av pengar har gått från aktiv förvaltning till passiv förvaltning. Alltså till exempel ta AP7, Sofa då i premiepensionen, som jag är ett stort fan i. Alltså de får ju typ 90% av pengarna som går in i premiepensionssystemet. Och fler har börjat fatta detta som vi har tjatat nu om de senaste åren. De flesta aktiva förvaltare slår inte index. Nu har jag inte kollat på Gardell eller inte, men det är ingen svår gissning att säga så att det har nog varit ett och annat möte där Gardell har suttit och försökt sälja in sin fond. Och där motparten har sagt så här, men varför ska vi inte investera i en indexfond? Eller vi följer liksom index. Och då fattar jag liksom den frustrationen som han känner då så här, kring det, att det gör inte hans affär bättre att det pratar så mycket om indexfonder. Och då är det någon liten poäng som han har kring indexfonder, exempel att det är ett ansiktslöst ägande. Ja, men då kan man gå ut i media och basha indexfonder till exempel. Så att jag tror alltid att kolla på incitamenten.
Ja, vad man har att vinna i det.
Ja, eller så här. Alltså ett av de liksom enklaste lackmustesten inom finans är ju så här, den du pratar med, kommer den tjäna olika beroende på vilket val du gör?
Mm.
Och där kan man liksom börja. Och sen den andra är så här, vad gör de själva med sina egna pengar? Och där vet jag ju att liksom finans, som vi har haft det här avsnitt med de två brittiska professorerna, som är så här, att det är många i finansbranschen som säger en sak på jobbet och sen gör en annan grej med sina egna pengar. Att jag vet att vissa liksom så här, indexfonder, de första pengarna de fick var från aktiva förvaltare i finansbranschen. För de var så här, nej men här, detta vet jag har bäst odds för mina pengar.
Mm.
Och om vi då hoppar tillbaka till det här med att survivorship bias. Detta som vi pratar om gäller liksom i alla områden. Att vi hör ju ofta om till exempel Michael Burry. Jag vet inte om du kommer ihåg
filmen
The Big Short.
Mm.
Eller det gäller influencers eller etc. Vi människor, vi gillar hjältedåd. Vi gillar det här, du vet, så här, han blev framgångsrik över natt. Eller han, du vet, så här, en journalist var så här, jag vet, kan du uttala här, det var någon som har tjänat 200 000 på SBB, någon kort spekulation.
Kommer ihåg, han kunde knappt sova på natten för han mådde så dåligt över den perioden eller något sånt.
Ja, precis.
Var det i Aftonbladet eller vad var det?
Ja, nej, men det var någonstans.
Och
samma sak, eller det var på SVT, någon serie om krypto. Det också var helt sjukt, vet, det var någon som skulle köpa en lägenhet och sen så skulle de inte få lägenheten förrän om 3 månader. Så tog han kontantinsatsen, alltså typ 150 000. Och så köpte han någon så här udda kryptovaluta för den. Och det är så här, man slår sig för huvudet. Alltså snälla rara. Men naturligtvis, då köpte han någon kryptovaluta som gick upp, alltså så här, 130 gånger. Alltså du vet, det var så sjukt, så att de här 150 000 var under en period värda över 22 miljoner. Och det är återigen så här, hur kommer det sig att vi berättar detta nu? Ja, för det kom på SVT, för det har filtrerats i så många led, för det är så extraordinärt hjältedåd. Att det är sjukt. Men vi hör ju inte, vi pratar ju inte om alla de där 99 andra som hade tagit kontantinsatsen och liksom spekulerat bort den och sen varit skyldiga pengar banken var att skulle köpa lägenheten och inte kunna flytta in. Alltså det är så här, där det är seriösa problem ja. För att de är på tysta vittnenas kyrkogård.
Ja.
De filtreras inte upp för det är ingen kul story liksom. Och vi måste säga någonting om Michael Burry för han är ju rolig också. För att han blev ju så här superkänd efter finanskrisen. För han var ju typ ett av tre team som förutsåg den här subprime-finanskrisen.
2008.
Ja, tjänade massor pengar. Återigen, en så bra story att det blev en film om det. Men sen har han ju fortsatt göra sina sådana förutsägelser som han gjorde innan så här bostadsmarknaden kom krascha. Och återigen, så här, det blir ju ett sätt för honom för reklam. Och då är det en person som heter Adam Koo på Twitter som då har sammanställt Michael Burrys förutsägelser sedan 2015. För Michael Burry har ett ganska roligt Twitter-konto. Och då är han liksom så här, december 2015, crash is coming in a few months. Maj 2017, global financial meltdown is coming. Eller september 2019, det är en bubbly index ETF där vi fick göra ett avsnitt så här. För det var, vi fick så mycket frågor. Michael Burry har sagt att indexfonder är dåliga. Liksom. Februari 2021, market bubble crash is coming. September 2022, more failure is coming. Nu augusti så här, ja, med korta index. Och då kan man fråga sig, så här, hur har börsen gått då sedan 2015? Ja, med plus 156%. Men det kostar ingenting att lägga ut de här tweetsen. För att i 9 fall av 10 eller 99 fall av 100 så blir du inte synad. Du har liksom ingen som sitter här och tittar så här, tittar, men detta är vad du sa då, titta så här hur det gick. Så kostnaden är väldigt lite. Jag tror det var Barry Ritzold som skrev om detta. Han skrev så här, prognosmakare som har gjort en korrekt avvikande förutsägelse, alltså de har förutsett finanskrisen, tenderar att fortsätta göra fler avvikande prognoser och B, vad som är värre, är att de här tenderar att bli tagna på allvar av alla andra, för de hade ju rätt en gång innan. Mm. Och återigen så att det är liksom man får ge honom cred för att han lyckades 2008. Men jag påstår ju så här, tittar man så här hur det har gått sedan dess så var det ju förmodligen lite tur. Eftersom det verkar ju inte ha haft rätt i någon av sina förutsägelser sedan dess. Och detta är inte bara Burry. Den här undersökningen har man gjort på förvaltare återigen ända tillbaka sedan 80-talet. Det var liksom, då hade vi en krasch 89, tror jag att det var så här i svarta måndagen där. Och då var det vissa förvaltare som hade förutsett den. Och så fick de massor av pengar för de förutsåg det. De har färdighet eller de är duktiga. Och sen har de underpresterat mot index.
Mm.
Återigen en historia lika gammal som gatan. Och förmodligen kommer hända precis liksom framgent. Så att om man ska liksom börja sammanfatta detta och avrunda dagens avsnitt. Så media och finansbranschens uppgift, syfte och incitament är inte att du och jag ska tjäna pengar. Deras uppgift är att liksom skapa trafik för att få reklamintäkter, för att tjäna pengar, för att kunna dela utdelning till sina föräldrar, till sina aktieägare. En expert är kass i en aktivitet som påverkas av slump eller när deras lön beror på hur många eller vilka tips de ger. Samma sak med journalister, liksom. De får betalt för att skapa klick, skapa trafik, inte. De får inte betalt beroende på hur mycket vi andra har tjänat pengar liksom på det. Och sen också komma ihåg med experter och journalister, det är gratis marknadsför ju mer absurd prognos du gör eftersom den inte kostar dig någonting och den ofta glöms bort. Och då kan man säga så här, men varför ska vi lyssna på dig och Karo eller varför ska vi, vilka experter, vad ska man lyssna på? Och jag tänker vi ska göra ett avsnitt om detta framgent, men jag brukar säga så här, resonemang kring risk och exponering kan man alltid lyssna på. Alltså så här, vad är risken? Vad är nedsidan med det här? Sen kan man lyssna på sannolikhetsbaserade resonemang där man bara inser så här, men det kan gå åt flera, det kan gå upp, det kan gå ner. Här är sannolikheten, detta scenariot liknar det här scenariot. Då hände det här eller då hände det här. Eller lyssna på råd som inte påverkas av slump. Då, alltså i områden där du har kontroll över. Och väldigt enkelt vill man komma ihåg det så här, lyssna inte på råd som säger någonting om framtiden. Så här, detta kommer gå bättre en del, detta kommer gå upp x procent. Ingen vet liksom, på det där. Bra. Så att liksom jag tänker att man kan avsluta med att citera Eugene Farman som fick Nobelpriset 2013. Han blev ju intervjuad i SVT, i Rapport. Och så efter en liksom ganska lång intervju så ställer då journalisten den här frågan. Så här, men hur ska man förhålla sig till alla de här media och tidningar? Detta är fonderna du skulle ha ägt. Detta är vad superinvesterarna äger. Detta är det som gick bra föregående period. Och då är det roligt för då säger han bara så här. Det är finansporr. Liksom. Det
men det är roligt för det är, vi kallar ju olika saker som vi bara så älskar,
ja.
Som vi kallar det porr ju,
ja.
Du och jag, ja, du frågar mig på kvällen så vad gör du? Jag kollar på porr och ja. Då är jag på typ Lyko skönhetsdestination och det är sant, det är ju så att man kan ju,
ja, men det är underhållning.
Man kan ju underhålla sig med finansmedia.
Ja. Precis. Det var ju någon som skrev på forumet också så här, Dagens Industri, det är som Aftonbladet för ekonomi.
Mm.
Och jag sa, ja, det ligger väl inte långt från sanningen. Så att man behöver inte använda det för att fatta investeringsbeslut och sen som alltid, har du en bra båt, sitt still i båten. Det finns ingen anledning att följa alla de här liksom utskicken. Och när du får utskicken, återigen så här, var skeptisk, kolla så här, jämför de rätt saker, är det en survivorship bias, vem tjänar på det, vad är agendan, vad är incitamentet med det här, är detta en sån här grej som är återkommande, att det är helt okej att vara lite gubbig och det är också helt okej att göra misstagen, alltså om jag ska ta som på vår dotter nu. Hon ska faktiskt gå på sin första så här unga aktiesparare-träff. Där de ska...
Jag vet inte riktigt vad hon ska göra där, John. Berätta.
Nej, men jag tycker det är skitbra. Alltså så här, för hon har ju bara hört om ekonomi från oss.
Yeah.
Och där kommer det vara så här, hon kommer vara yngst fortfarande. Och hon gör det själv, det är inte jag. Jag föreslog det, men hon tackade ja. Hade hon sagt nej hade jag inte tvingat henne. Och jag vet att hon kommer att prata om enskilda aktier och de kommer prata om allt det här. Men där är ju också så här... låt henne och liksom, om du har barn eller en anhörig så här, gör misstagen, var med på de här SBB eller Sinch, men var det med lite pengar, du behöver inte satsa din pension eller dina FIRE-pengar eller liknande för att få den här insikten, utan gör det för att hänga med, gör det för att
ja, så liksom, verkligen, det räcker med lite pengar för att man ska må dåligt.
Ja, men precis.
Jo, men det gör det ju.
Ja, men för att lära sig. För att återigen, jag vill inte sitta på någon hög häst här. Jag har gjort exakt de här misstagen. Och sen kan jag ibland tycka så här, men jag har gjort misstag, lyssna på mig. Men så är det vissa saker kan inte läras, vissa behöver upplevas. Så att jag har empati med det. Men jag är så här, men åtminstone jobba med återigen ett råd du kan påverka till 100%. Du kan påverka din allokering. Till 100%. Det är ingen som tvingar dig, du måste sätta x procent av dina pengar i den här spekulationen. Nej, don't do that. Utan samla på dig den här erfarenheten. Titta på den här tråden. Missade du XXX-tåget? Så nästa gång någon säger så här, du måste köpa detta. Och här kan jag göra en förutsägelse om framtiden. Jag tror nästa sån här grej kommer vara de här AI-företagen. Att det kommer vara så här, titta, nu kommer de här.
AI-teknologin liksom, där man använder AI för att...
Ja, och det, jag lovar, det kommer komma någon AI-fond och den kommer säkert gå jättebra i en period. Så jag kan ju ibland i mina mörka stunder fundera så att man kanske ska vara med bara på den första delen av resan, men liksom tills innan det vänder. Problemet är att en sån som jag, om vi tar den här exemplet med han med krypto, alltså hade jag dubblat mina 150 000 till 300 000...
Du har inte satt in 150 000.
Nej, men om vi säger så att jag hade haft en hjärnsläpp. Och gjort det. Jag hade ju ändå aldrig hängt med till de där 22 miljonerna.
Men du hade inte pallat det?
Nej, jag hade inte pallat och jag hade tagit ut dem långt innan dess. Och en person som hänger med till 22 miljoner kommer ju hänga med från 22 miljoner ner till noll.
Mm.
Det går liksom inte att vara så här, ta bort så här, men bara häng med en bit. Nej, för att det är den psyket man har för att palla uppgången är samma psyke som gör att man kommer vara med på nedgången. Så det går liksom inte att cherrypicka som när jag, liksom, jag lurar mig själv när jag tror så här, men jag kunde köpa AI, nästa AI-fond eller nästa så här ett finans-Twitter-grej och vara med på uppgången och sen sälja innan peak. Men jag säger, det kommer inte att gå. Lura inte dig själv. Och det är väl liksom Jonathan, en kompis, då säger så här, Feynman sa att liksom, lura inte dig själv och du själv är den som är enklast att lura.
Mm.
Grymt. Ja. Jag tänkte vi avslutar där. Vad tar du med dig?
Ja, men det här nyhetsbreven liksom. Men jag blev ju jättearg för den där. Där de inte kunde skriva ut ens vad det var för världsindexfond de hade. Så det är oseriöst. Jag vet inte, jag fastnar ju ibland på vissa saker som säger det. Tänker jag jättemycket på det.
Ja,
nej, men inga sådana nyhetsbrev. För jag vill ju inte ens följa med i det. Liksom. Ja,
och det behöver inte vara nyhetsbrev. Det kan vara kollegan på jobbet eller taxichauffören eller grannen eller forumet.
Man kan
eller
prata om ekonomi, men man behöver ju liksom inte
agera
på alla de.
Nej. Ja, men det är en bra avslutning. Mm. Stort tack till dig som har hängt med oss idag och lyssnat och tittat. Och hoppa gärna in i diskussionen i forumet. Där finns jättemycket och där är det ofta så här, man behöver inte vänta för 2 veckor för att få svar på Christer Gardells där, utan det ofta sker ganska mycket i realtid. Och då blir man, jag kan ibland uppleva att jag blir tangentbordskrigare där. Ja. Stort tack,
tack
och så ses vi.
Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical, and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com/upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com/upgrade.
My business used to be weighed down by the complexities of in-person payments. Then, Tap to Pay on iPhone and Stripe came along and changed everything. With Tap to Pay on iPhone and Stripe, I streamlined my payment process effortlessly. Now I can accept in-person, contactless payments right from my iPhone. No extra hardware required. What's truly remarkable is how I can cater to all of my customers' payment preferences. Whether they're using cards, Apple Pay, or other digital wallets, Tap to Pay on iPhone and Stripe ensure a smooth checkout experience every time. And it's not just me. Stripe helps businesses of all sizes, from local markets to global retailers, scale quickly and stay agile. To learn how Tap to Pay on iPhone and Stripe can help grow your revenue and reach, visit stripe.com/tapiphone.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.